ska ut på en resa så är själva grundförutsättningen den att man vet vart man är på väg. Resan blir rätt förvirrad annars. Då hjälper det inte hur väl man har packat och förberett sig och fyllt förråden. Riktningen är liksom resans allt. För rätt så många år sedan har det hunnit bli nu så hade jag en flickvän som hade släkt på och semestrar rätt så ofta på Öland. Dessutom så läste hon arkeologi på universitetet. På en av våra Ölandsvistelser så ville hon ta en tur ut på allvaret, detta märkliga, knappt fruktbara område mitt på Öland. När vi är ute på vår promenad och går så säger hon helt plötsligt: "Ser du?" Jag tittar mig omkring och letar efter ett farligt djur eller någon sällsamt vacker blomma. "Jag ser ingenting", svarar jag. Men ser du inte? Ser du inte vägen? Utan att jag visste om det eller hade upptäckt det så hade vi gått på den en bra stund. En av Ölands urgamla allfartsvägar. Vägar som människor använde för att samlas till ett ting någonstans mitt på slätten under stenåldern. "Ser du inte där?" så pekar hon och visar på en vägsten och på en annan vägsten och på grunden till ett hus som kanske var en rastplats och så vidare. Och ju mer hon pekar och berättar och förklarar, desto tydligare blev det för mig. Och så var det som om liksom en väg reste sig upp mitt i landskapet. Och snart såg jag den rätt så tydligt själv när jag visste vad jag letade efter. Att vara en kristen är att vandra på kärlekens väg. Och denna kärlekens väg är på många sätt osynlig för oss. Den syns tydligare och verkar våra farbar först när vi börjar gå den. Att vandra vägen är att vara en kristen. Det är ingenting vi kan studera oss till. Det är ingen lära att försanthålla, utan den person att lita till. Den personen som själv är vägen, Jesus Kristus. Resandet är en perfekt metafor för livet. När någon frågar oss hur det är så svarar vi: "Jo då, det knallar och går." Eller: "Jag skulle verkligen behöva stanna upp och hämta andan ett tag." Vi använder fraser som: "Vi har kommit långt tillsammans." Eller: "Nu har jag äntligen fått ett mål för min resa." När vi beskriver livet använder vi ofta metaforer ifrån resandet. Men Jesus, han tog det här ett steg längre. Det talande är att han alltid var på resa. Jesus stod aldrig still och stampade, utan var i ständig rörelse. I Matteus 9:35 så läser vi: "Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Han undervisade i synagogorna. Han förkunnade budskapet om riket och han botade alla slags sjukdomar och krämpor." När Jesus vandrade omkring i landet så förkunnade han samtidigt det som var målet för hans resa: himmelriket. Jesus säger om sig själv att "jag är vägen", och det påståendet ställer han när lärjungarna har gett honom en fråga, nämligen: "Hur kommer man till himmelriket?" "Gå på mig", säger Jesus. Utan Jesus så är vi vilse i den här tillvaron. Precis så provocerande är det kristna budskapet. Himmelriket är ett framtida rike. Detta framtida Guds rike ger också det här livet dess mål och mening. Jesus ger en förvirrad mänsklighet på väg någonstans utan att veta vart den är på väg, dess slutdestination. Och det är just denna slutdestination som ger oss människor och ger det här livet den mening som vi söker.
Vi har just fått lyssna till en ljuvlig tolkning utav en av de i mitt tycke allra bästa och vackraste kristna sångerna som någonsin har skrivits. Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination, bortom det vi kallar tid och rum. Och så kommer det mitt i den andra versen. I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land, löftet om att jag hör hemma där. I mitt innersta bär jag ett hopp om en avlägsen strand, att få möta Herren ansikte mot ansikte. Och där har Ingmar Johansson, som har skrivit den här sången, sammanfattat min predikan i några kärnfulla meningar. Tack till honom. Själv ska jag försöka att lite mer omständigt än Ingmar berätta precis samma sak. Låt oss be en bön. Tack Herre Jesus för att du är med oss här den här gudstjänsten. Tack för att du är med oss varje gång vi öppnar ditt ord. Läser och försöker förstå vad det betyder för våra liv här. I den här tillvaron som vi lever. Hjälp oss allihopa Herre att vi skulle få nåden att kunna höra vad ditt ord säger idag. Till oss, till våra liv. Amen. Borta bra, men hemma bäst. Det är ett ordspråk som jag tror att vi alla lätt kan känna igen oss i. Detta goa med att öppna dörren där hemma igen efter att ha varit borta en längre tid. Komma hem till allt det bekanta. Sina egna saker, sin egen vana och främst sin egen säng. Men var är människan egentligen som mest hemma? Och den frågan blir i vår tid en aktuell fråga. För den som tvingats pendla mellan splittrade hem. För den som hetsats mellan för många olika arbetsuppgifter. För den arbetslöse som inte får ihop ekonomin. För flyktingen som berövats allt. Kan ett stabilt och tryggt hem framstå som den högsta drömmen? Drömmen om det trygga hemmet. Men sanningen är kanske den att människan inte har något slutligt hem på den här jorden. Bibeln talar om hur vi människor är skapade för att ha kontakt med Gud själv. Vi är gjorda sådana, varenda en av oss. Det ligger nedbäddat i vårt DNA, om du så vill, att vara nära Gud. Och det är denna närhet till Gud som gör och ger det här livet dess yttersta mening. Så säger Bibeln. Filipperbrevet 3:20 som Roger läste. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Vårt hemland är himlen. Borta är bra. Men hemma är allra bäst. När man läser den här versen ur Filipperbrevet så kan man nästan få för sig att vi som kristna skulle vara en slags främlingar i den här världen. Att vi egentligen inte hör hemma här. Och så kan vi nästan måla en livsfientlig bild. Det var just detta som den jävlefödda svensk-amerikanen Joe Hill sjöng om i en av sina sånger The Preacher and the Slave från 1911. Känner ni till Joe Hill? Joe Hill blev en stor inspirationskälla med sina texter för artister som Woody Guthrie, Bob Dylan och John Lennon bland annat. Här fick du lite musikhistoria helt gratis på köpet. The Preacher and the Slave blev en välkänd parodi på den mest sjungna kristna sången på väckelsemötena runt om i Amerika. Det var sången som handlade om drömmen om himlen, hemmet där ovan, in the sweet by and by. Och så här sjöng Joe Hill i sin parodi. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on hay. Och så kommer de mest kända raderna. You'll get pie in the sky when you die. Joe Hill ironiserade över det kristna himmelska hoppet och de kristnas tro på borta bra men hemma bäst. Du ska få äta paj i himlen när du dör. Men det här livet då? Men det här livet då? Det blev hans fråga när han slogs tillsammans med arbetarna där borta i USA för deras och deras familjers rätt att få äta sig mätta. Men det här livet då? Är den kristna tron verkligen hitom livsfientlig som Johill uppfattar den? Är vi som tror på Jesus livsfrånvända när vi talar om, hoppas på och litar till det kommande livet? Ja, den frågan är ju faktiskt befogad. Jag skulle vilja säga, visst hör vi som kristna hemma i den här världen. Men inte bara. Och inte riktigt fullt ut. För den här världen hör ju inte Gud till riktigt fullt ut. Där synd fortfarande härjar blir vi alltid en aning främmande. Egentligen kanske vi ska tänka på allt detta som en slags koloni för att få rätt i tanken. Det här med församlingen och tron menar jag. En koloni är en administrativ enhet eller bosättning i ett främmande land eller omgivning, säger Wikipedia. Denna enhet lyder under regeringen i moderlandet som vanligtvis är mycket avlägset. Och vi kan utan att göra något våld, snarare rättvisa till versen från Filipperbrevet, läsa den så här. Vi har vårt hem i himlen. Och här på jorden är vi en koloni av himmelska medborgare. En koloni bestod av romerska före detta soldater som när de flyttade till en stad tog med sig allt det som var viktigt ifrån Rom. Kultur, språk, religion. Det är ungefär som när vi svenskar flyttar utomlands och tar med oss sillen, hårdbröd och Ikea. Så etablerade de en koloni som styrdes enligt de lagar som gällde i Rom. Och staden Filippi, vars kristna invånare Paulus skriver till i den här versen, låg i nuvarande Makedonien och var just en romersk koloni. Och vi kan någonting, något försöka förstå vad de här orden betydde för filipperna. De som värdesatte sitt romerska medborgarskap och såg sig själva som romerska medborgare och stod under romersk lag och med romerska värderingar trots att de i praktiken bodde rätt så långt bort ifrån Rom. Paulus säger till dem, precis som romerska kolonister aldrig någonsin glömmer att de tillhör Rom, så ska ni aldrig glömma att ni är himmelska medborgare. Vårt hemland är himlen, säger aposteln. Vårt liv här på jorden är en vandring mot hemmet. Vi är på väg hem. Det här är en himmelsk koloni som ni i församlingen är med och skapar, så sa Paulus. Det gäller dem, det gäller oss och det gäller alla människor som tror på Jesus. Glömmer vi det? Och tror att jorden är vårt enda och riktiga hem, så får det konsekvenser. Bland annat så blir den jordiska lyckan vi lyckas skaffa oss mätaren på vad som är ett bra liv. Det stressar oss. I jakten efter ungdomens källa och den stora lyckan blir vi varenda en av oss en slags alkemister som försöker framställa guld och livselixir med det vi har till hands. Och är jorden vårt riktiga och enda hem, så blir besvikelsen desto större när den jordiska lyckan hotas eller till och med tas bort ifrån oss. Om däremot detta livet är en vandring mot människans egentliga hem, en koloni, då får både glädje och sorg en helt annan karaktär. För målet i framtiden ger resandes själva mening. Vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga värld som kallas himlen. Varsågoda. Men det är faktiskt sant. En enda gång har det hänt att jag har haft chansen att avgöra en viktig fotbollsmatch. Det var semifinal och jag stod vid straffpunkten med ett dundrande hjärta. Efter full tid så stod det 0-0 och efter två förlängningskvartar, det är ju så i fotboll, så var det fortfarande oavgjort. Och då blev det dags för straffar. Och jag visste mycket väl med mig att det inte var min specialitet. Därför utsågs också mycket riktigt fem andra straffskyttar. Men när det fortfarande var oavgjort efter de här fem och sen efter ytterligare två så var det dags för den åttonde straffen och den var min. Missade jag så hade vi förlorat. Satte jag den så levde fortfarande matchen. Och jag backade, jag tog sats, jag tog i för kung och fosterland och missade totalt målet. Och vi förlorade matchen. Att missa målet i en fotbollsmatch kommer man så småningom över. Även om man kan gräma sig rätt länge när man har sumpat en chans. Men att missa målet med livet, det är värre. Är det möjligt? Går det? I antiken så var bågskytte den absolut hetaste sporten. Stackars människor. Tillsammans med boxning och löpning. Två sporter som för övrigt aposteln Paulus faktiskt skriver om båda två i Bibeln. När bågskytten stod där och siktade på målet så var det självklart så att han ville träffa måltavlan. Det var poängen. Missade bågskytten måltavlan så hette det på grekiska hamartia. Och därifrån kommer vårt ord synd. Det betyder att missa målet. Och det var precis därför som ni förstår att vi i början av gudstjänsten hade lite pilkastning för att åskådliggöra detta. Och som den duktiga söndagsskollärare och pedagog David Karlström är så missade han totalt alla fyra kasten. Vi har sagt att det här livet får ett annat perspektiv när vi vet vart vi är på väg. När vi vet vad som är vårt mål, vad som är vårt livsmål. Det målet hjälper mig att få ordning på det här livets prioriteringar. Har vi målet i sikte så blir färden en helt annan slags färd. Vad betyder det himmelska målet? Är det en flykt? Är det en tillflykt? Ett opium? En drog? Eller är det kanske helt enkelt ett jäsämne som inifrån förvandlar tillvaron här och nu? Som gör att det okända i vår tillvaro får ett känt innehåll. Innan vi i västvärlden, vi som tror att vi kan allt, innan vi hade utforskat den del av världen som man kallade för oupptäckt, trots att det bodde människor överallt, så ritade man ändå kartor. Och det gjorde man så att över de områden som vi västeuropeer ännu inte hade besökt så skrev man saker på kartorna som här bor drakarna eller här är den brännande sanden. Och det var ett sätt för den tidens människor att beskriva områden i tillvaron som var skrämmande eller otäcka eller för den del okända. Som kristna kan vi ta och se på vår livskarta. Och över varje okänd och skrämmande del kan vi skriva, här bor Kristus. Eller som vi hörde i den här sången, genom allt är jag din. Du finns här hos mig. Jag är helt i din hand. Du som ville mitt liv, alltid finns du här. Jag får vila i dig. Här är konsten på något sätt, eller gåvan vi kristna får, om du så vill, att vila i Gud. Om vi är rädda för vad som ska hända om vi blir arbetslösa, så får vi tänka att där bor Kristus. Om vi oroar oss för sjukdomen, där bor Kristus. Om vi är rädda för ålderdomen, där bor Kristus. Till och med vår naturliga rädsla för döden kan vi faktiskt få möta på det sättet. För också där bor Kristus. Ingenting kan skilja oss från Kristus. Inte ens döden. Så vi lever här. I denna himmelska koloni. Detta himmelrikets koloni. Ett liv som ger andra perspektiv till allt i livet. Det är ett liv som ger andra perspektiv till allt i livet. Jag ber att du inte ska missa det som är målet för ditt liv. Att möta Jesus. Att lära känna honom och införliva dig i den himmelska kolonin. För vi får faktiskt vara medborgare också i ett annat rike än Svea rike. Och det är himmelriket. Amen.